Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.
Analyspodden presenteras idag av BlackRock. BlackRock är en kapitalförvaltare med målet att hjälpa fler och fler att uppnå finansiellt välmående. BlackRocks kunder är allt ifrån företag, banker och tradingplattformar till privatpersoner runt om i världen. BlackRock har ett brett utbud av produkter, allt ifrån traditionella fonder och iShares ETF-er till alternativa investeringar. Gå in på blackrock.com för att läsa mer.
Analyspodden från Dagens Industri.
Hej och välkomna till Analyspodden, en podd som Dagens Industri gör. Och de två som står bakom mickarna idag är jag, Johan Wendel, reporter och analytiker på DI. Med mig har jag Agneta Jönsson, också analytiker på DI. Välkommen Agneta.
Tackar.
Och jag ska också säga det, när vi spelar in det här så är det fredag, det är fredags förmiddag, klockan är 10, det är den 13 november, året är 2020, så att vad kan egentligen gå fel kan man väl tänka här. Men vi har en rätt spännande podd här framför oss, vi ska prata lite sektorrotation då efter Pfizers vaccinnyhet, vi ska snacka lite bank och Sampo och Nordea. Och lite om de olika kapitalmarknadsdagarna som varit och kommer. Men jag tänkte att vi skulle börja med makro. Det har hänt lite där, eller hur Agneta?
Det har hänt lite där. Jag tycker det viktigaste nu att hålla koll på även framöver, det är hur det går för den amerikanska 10-åriga statsobligationsräntan. Den påverkar ju jättemycket det här utav sektorrotationen. Enkla sambandet är ju när räntan går upp så vill man inte köpa tillväxtaktier, istället vill man köpa banker och värdeaktier och sådär. Erik Hansén på IG som är väldigt duktig på teknisk analys skriver att räntan bryter den upp över 0,98 här så indikeras fortsatt inflödet till bolag som gynnas av stigande räntor. Där var vi i onsdags men nu har den fallit tillbaka lite till 0,88, så det är ganska stora rörelser där. Men å andra sidan ska man ju tänka på då att tioåringen för en vecka sedan när det fortfarande var stökigt och man inte visste vem som skulle vinna amerikanska valet var den nere i 0,73. Så jag tycker ska man hålla reda på en enda grej nu så är det faktiskt amerikanska tioåringen ett tag framöver. På svenska sidan så fick vi inflationssiffror igår. Det är ju det som Riksbanken tittar på här för att styra vad de ska göra med räntor och stödprogram och grejer. Och där hade vi då KPIF, det vill säga då konsumentprisindex med fast ränta. Den steg i oktober till 0,3. Det kan man inte snacka om med någon inflation att tala om. Tar man bort energipriserna så är det en uppgång på 1%. Så att det är liksom bara en siffra att lägga åt sidan och glömma lite. Räntehöjningar ligger långt borta än så länge.
Ja, och den här låga inflationen då, och i kombination med räntebeskedet från ECB förra veckan också hade ju Christine Lagarde, ECB-chefen, ett anförande på ett ECB-forum nu under veckan här, och det trycker ju på att det kommer bli fortsätta stimulanser från centralbankerna här, det är lite bäddat för det. Men jag tänkte vi skulle snacka lite börs också här, och du var ju inne på det amerikanska tioårsräntan där, och vi har ju sett en riktig sektorrotation här under den här veckan. Det, för en gångs skull har liksom de, som du säger där Agneta, de här värdeinvesterarna som har plågats verkligen, de har piskats de senaste 5 åren här. Nu fick de anledning att fira lite efter den här vaccinnyheten från Pfizer, och jag kan ju prata lite mer i detalj här om Pfizers vaccin. Jag har ju hängt med den där storyn lite. De har varit en ganska tydlig frontrunner i det här vaccinracet, och från början trodde man att de skulle komma med de första resultaten i slutet av oktober, precis innan deras rapport. Så blev det ju uppenbarligen inte, utan det blev förra veckan. Men då har de alltså ett vaccin som i nuläget beräknas ge ett 90% skydd. Och Det här är då ett så kallad mRNA-variant, alltså man får en uppsättning genetiska instruktioner injicerat i sig och sen så använder kroppen det här för att tillverka protein som ska angripa coronaviruset då är tanken. Och det verkar funka ganska bra här. En grej som försvann lite som jag tänkte pusha för här, nu blir det lite nördigt, men det var ju att Pfizer ändrade, och BioNTech då ska vi säga, deras tyska partner som har utvecklat grundtekniken och som är partners med under den här studien. De ändrade studiedesignen faktiskt i slutet av oktober, där man beslutade sig för att göra den första då, så kallade interimanalysen, när man sätter sig ner och tittar på hur det har gått. Att man ändrade där från att man gör den första interimanalysen efter 62 covid-infektioner istället för 32 covid-infektioner. Och det här låter väldigt tekniskt alltihop, men vad det kokar ner till är ju fler såna här då covid-infektioner man ser i studiegruppen, både bland de som har fått placebo och de som får vaccinet. Ju mer sådana infektioner man ser, desto större statistisk säkerhet finns det kring vaccinets skydd. Så det kan väl vara bra att ha med sig, att det här vaccinet var både bättre skydd än vad man hade räknat med på förhand, och det var en större statistisk säkerhet kring vad man hade än vad man hade hoppats på. Så det är något att ta med sig. Och sen så har ju Moderna också sagt att de räknar med att inom kort här nå gränsen för sina covid-infektioner i sin vaccinstudie, och vilket ska trigga då den första interimanalysen där i deras fas 3, och det väntas ske inom kort, så att eventuellt får vi också goda nyheter om Modernas vaccin här under nästa vecka kanske till och med. Och Anthony Fauci då som är chef för amerikanska myndigheten NIH, som hjälper till, som är partners med Moderna i deras fas 3-studie, han var ute och håsade det där vaccinet lite, och det är också då en sån här mRNA-variant precis som Pfizer och BioNTech. Så att positiva vaccinnyheter både för mänskligheten och börsen, och det kan komma fortsatt positiva nyheter här framöver, och det är ju spännande. Men det här är ju något som, det kommer ju inte levereras i stora mängder först under 2021, och det ska vara medveten om, och USA och Storbritannien ligger lite före Europa när det gäller att få Pfizer vaccin, så att de kommer få det lite före. Jag såg att Goldman snackade om att Europa, det är liksom framåt sommaren, våren, sommaren 2021 då, idealt sett kan Europa börja få stora mängder doser. Så att det är något att ha med sig.
Ja, det är absolut. Och sen ska man ju ha med sig det också, att börsen ligger ju alltid före. Jag menar, nu har vi fått mer än säkerhet. Innan har vi gissat att det här kommer under 2021. Nu har ju sannolikheten ökat att vi faktiskt har fungerande vaccin, och det börjar distribueras ut kanske till och med lite tidigare än man hade hoppats på. Och det fick vi ju se i kurserna. Det var ju flera index runt om i världen som satte nya all time high i veckan. Bland annat vår eget OMX S30 steg kraftigt på det här. Framförallt då lett utav cykliska bolag och bankerna. Så där har vi en uppgång på 3,5% i veckan och 6,5% hittills i år. Vi fick ju då se en uppgång på storbankerna på 7-8% på en dag. Det har ju varit, det är en normal årsavkastning för den typen av bolag. Och där är det ju framförallt det här med att man kanske kan ana lite hopp om att inte kreditförlusterna blir värre. För ju snabbare vi får vaccin och ju snabbare vi får igång hjulen och rulla igen, desto större chans är det att kreditförlusterna faktiskt håller sig på de här prognoserna som vi ligger nu.
Ja, det är inte spännande att bankerna får lite lättnadsrally här. En sektor som har saknat goda nyheter. Vi ska återkomma lite till bank också senare i programmet här. Jag tänkte bara också pusha för det här att som vi ser nu, pandemin här kommer i en andra våg här i Europa, och smittspridningen ökar ju tyvärr här i Sverige. Och det finns ju, det är ingen som tycker det är bra. Det är väldigt tråkigt. En av den kanske enda fördelen med detta, det är ju att vaccinstudierna går fortare, för att man får en större, man får fler personer som blir sjuka och kan se då i de här studiegrupperna hur mycket vaccinkandidaterna skyddar de som har fått placebo jämfört med de som har fått liksom vaccinkandidaterna. Så att det är kanske den enda fördelen med den tilltagande pandemin. Vi får veta helt enkelt fortare om vaccinet funkar eller inte.
Precis. Sen ska man tänka på det också när man hör de här nyheterna om BNP-tillväxt och nedgångar och sånt, att börsbolagen är en sak, men i den verkliga ekonomin finns det ju mängder med mindre bolag, och där har vi framförallt besöksnäringen, vi har restauranger, vi har alltihopa det här som drabbas extremt hårt. Och det är ju supertråkigt för alla som drabbas, men det syns ju inte direkt på börsen. Där är det ju väldigt mycket nu det som påverkades där i våras var ju att leverantörskedjorna började hacka på grund av stängda gränser och sådana här saker. Den biten kommer vi förhoppningsvis klara bättre nu.
Ja, man får hoppas på det i alla fall. Men jag tänkte det, du nämnde bank innan, Agneta. Det har ju hänt en del i Nordea. Kan inte du guida lite igenom vad som har hänt där?
Precis, vi har ju skrivit tidigare i tidningen här att Sampo som är storägare och äger nästan 20% av Nordea var på väg att lämna därför att de vill mer renodla mot sakförsäkringsverksamhet. De köpte bland annat ett stort brittiskt bolag i somras, heter Hastings, som är dags att betala nu och tillträda. Och det som hände nu då häromdagen var att Sampo säljer drygt 4% utav sitt innehåll, som har sålt en femtedel utav sina aktier i Nordea och på så sätt frigjort 12 miljarder. De har alltså nästan 16% kvar. I och med att man gjorde den här affären också så förband man sig att inte sälja fler aktier fram till 9 maj. Man har gjort en sån här lockup. Jag tycker att det här är inte så mycket att hetsa upp sig över. Vi vet att Sampo vill göra det här. Man gör på det här sättet precis som svenska staten gjorde när de gick ut sitt innehav, att man delade upp det i små portioner. Det som bekymrar mig lite är att om man går vidare på det här och pytsar ut allting i såna här små slattar så får man ju liksom ingen riktig storägare i Nordea. Som det är nu så har du Christer Gardell, Cevian, som är näst största ägare. Och sen har du fått en aktivistfond som seglar upp som storägare i Sampo med drygt 3% i den här amerikanska Elliott. Och de tycker ju att Nordea, eller att Sampo borde sälja alla sina aktier i Nordea och att värdet på Sampo kommer kunna gå upp en 35% då. Jag gillar också Sampo och jag tror att det har god potential, men jag tycker 35% är väl kanske lite överdrivet. Jag tycker också att det är viktigt att Nordea gör det här på ett vettigt sätt. Sampo gör det här på ett vettigt sätt. Man är ju ordförande i Sampo eller Nordea i kraft av att vara storägare, och bolaget befinner sig mitt i en turnaround där man förvisso har gått ganska långt, men det vore bra att inte det blir för mycket stök på ägarsida. Jag tror ordförandebyte och byte utav huvudägare under våren till exempel vore ingen bra idé, utan att man kanske håller kvar det här ett tag till. Det är min syn, men liksom inget jätteproblem nu.
Mm. Jag tänkte pressa dig lite på det här. För du, som jag minns, har du väl varit positiv till Sampo-aktien tidigare?
Ja.
Varför tror du att Elliot har en lite överdrivet... Varför är deras syn överdrivet positiv, och varför tror du att de har det?
Om det är så att, jag vet inte exakt hela deras analys, jag ska försöka ta reda på det, men om uppsidan på 35% är baserat bara på försäljningen av Nordea-innehavet rakt av nu, så tycker jag det är lite mycket. Men det kan ju ligga annat i den också. Som sagt, Sampo, tittar du på sakförsäkringsverksamheten så är det ju en sån här självgående. Du har väldigt mycket fasta strömmar. Har du väl tecknat en försäkring så rullar det på. De är väldigt duktiga på att bedöma sina risker. Man brukar skoja lite om att det är lite som en pengamaskin. Det trillar ju in hela tiden, och dessutom så betalar ju kunderna hela tiden i förskott för någonting som förhoppningsvis aldrig ska hända. Och sedan har de möjlighet då att ge sina aktieägare en bra utdelning. Så sakförsäkring är väl liksom lite mix mellan obligation och aktier egentligen. Väldigt stabil och bra verksamhet. Nu börjar den branschen också digitaliseras allt mer, och det var en anledning till att de gick in i Hastings som har kommit väldigt långt där. Så att jag tror att det finns också en potential i att kunna jobba mer effektivt och kanske mer gränsöverskridande då.
Vad tror du, har du någon tes om hur Björn Wahlroos, det vill säga Sampos ordförande, känner rent personligt över att ha fått in Elliot som ägare?
Ja, de säger ju att de för en dialog med det där, men han brukar ju vara väldigt kall vad det gäller affärer, och har man samma syn på saken, och de har ju haft kamperat ihop med Christer Gardell i Nordea tidigare när Valborgs var ordförande i Nordea, utan att det har varit några problem. Så jag tror alla de här är nog ganska effektiva och kallsinniga när det gäller business. Valros har ju sagt liksom hela tiden, alltid, att allt är alltid till salu, bara priset är det rätta, så att säga.
Ja, det blir spännande att se vad det här tar vägen framöver. Och vi har ju också haft en kapitalmarknadsdag här i början av veckan. Ericsson bjöd in till en virtuell variant här i början av veckan. Men man lyckades inte riktigt, man kom ju med en riktigt bra Q3 här för lite sen. Men man lyckades inte riktigt följa upp den med tillräckligt ambitiösa finansiella mål på den här kapitalmarknadsdagen, eller hur?
Jag tror att marknaden hade förväntat sig kanske lite mer uppjustering i att det ser bättre ut i närtid, så att säga. Men nu höll man kvar vid det här målet med justerad rörelsemarginal på 12-14% senast 2022. Där tror jag att man hade velat ha en uppjustering. Däremot så satte man ett långsiktigt mål att man ska kunna prestera 15-18% rörelsemarginaler på lång sikt. Och sånt är ju alltid lite luddigt. Hur långt är lång sikt? Hur när ska man komma dit? Börje Ekholm har ju varit duktig innan och hela tiden sätta datum på sina mål, vilket har varit mycket lättare då för marknaden att följa vad bolaget faktiskt presterar.
Vi ska ju också bara för kontexten skulle säga att Ericsson har ju faktiskt haft en helt okej börsresa, får vi ändå säga. För dels under Börje Ekholm sedan han tog över där 2016, men också bara senaste året. För om vi backar ett år så stod aktien i ungefär 87 kronor. Nu då på fredagsförmiddagen här handlas den kring 103 kronor. Det är lite under den här, de var ju upp och snuddade där kring 109-110 kronor efter rapporten Q3 här för några veckor sedan. Men har fallit tillbaka några kronor. Alltså. Men den är ändå uppe på 103 kronor ungefär i talande stund. Så att en fin kursresa ändå, får man säga, för ett stort bolag som Ericsson också.
Jag tror att jag och många andra är nog väldigt förvånade över faktiskt hur Börje Ekholm har lyckats vända det här. Det har vi gjort fantastiskt bra, och just det här med att sätta upp mål, lyckas infria det här, är väldigt imponerande. Det är ju ett stor koncern, och det är ju inte en jättelätt marknad heller rent politiskt i allt du har här nu med vem som ska vara med och få sälja 5G-utrustning eller inte och sådär.
Nej, absolut inte. Absolut inte.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Tänkte vi skulle gå vidare i programmet här, och vi har haft lite rapporter under veckan här. Jag tänkte ta upp Stillfront, det här mobilspelsbolaget, som har vuxit kraftigt både i år och dessförinnan. Det här är ju i mångt och mycket ett förvärvsbygge där man förvärvar in olika mobilspelstudios och försöker samordna de här i en struktur där man får lite synergifördelar, samtidigt som då de här mobilspelstudiorna ska vara lite oberoende och sköta sin egen bok mycket. Och den här Q3 som kom nu i veckan här, den visar ju på väldigt fin tillväxt på översta raden. Mycket av det, en del av det är ju förvärvad tillväxt, alltså man dubblas alltså i storlek nästan jämfört med Q3 i fjol. Jörgen Larsson, vd för Stillfront, sa att man, vad gäller den organiska tillväxten, så fortsätter de att växa snabbare än marknaden där. Alltså, samtidigt så vinsten per aktie ökade ju bara med 8,8%. Det ska vi säga är inte bara ett utfall av att man har gjort massa emissioner. Man hade en väldigt hög skatt också i Q3 och skrev ut det, och man guidade för att den här skatten kommer sjunka framöver här. Den kommer inte vara så här hög. Så att det tyngde också vinsten på aktier. Så det ska vi vara tydliga med. Jag tweetade lite om det där och fick lite skäll. Och jag kan väl köpa, skället på det, på den fronten. Men sen så ska vi säga att Stillfront-aktierna har ju gått från över... den var ju uppe över 1100 kronor där för i slutet av september, och den har ju gått superstarkt den har ju varit en riktig så här pandemivinnare. Alltså om vi backar ett år så stod den här under 300 kronor, den här aktien. Och nu har den ju fallit tillbaka här. Och visst, det kanske, man kanske hade väntat sig en lite bättre rapport här. Det var lite bäsigt angående den här corona-effekten. Man guidar för att den fortsätter att normaliseras. Men jag tror ändå att den här aktien har ju straffats väldigt hårt också av sektorrotationen som vi har haft på börsen i stort. Nu ser jag här på fredagen att den handlas upp ungefär nästan 4%. Jag såg att det var någon köprek där från Goldman Sachs, tror jag det var, som drar upp den idag. Så att, visst, rapporten hade kanske kunnat vara bättre, men jag tror att det är framförallt sektorrotationen som har tyngt den här aktien och att den har gått väldigt starkt. Alltså. Och vi har ju en köprek på Stillfront som jag skrev i januari, och den ligger ju fast här framöver. Så att, det blir spännande att se vad de tar vägen i höst.
Ja, och jag tror du har rätt i det där att de påverkades av den här sektorrotationen nu. Att kommer man med en lite svag rapport mitt i en sån här skede så får man lite extra stryk helt enkelt. Och det kan ju vara bra läge för att de som är lite sugna på aktien och utnyttjar den typen av dippar då, så att säga.
Ja, men precis. Men du, och sen så, nu är vi inne på nischbanker här igen här, men i måndags fick vi beskedet att, och det har vi har ju rapporterat om det här tidigare, att om ryktena på marknaden, men nu är det bekräftat, Nordnet gör comeback på börsen.
Ja, precis. De har ju varit utanför marknaden några år nu. De köptes ju ut av Nordic Capital och huvudägarna för familjen Dinkelspiel från börsen för att man skulle accelerera den här investeringen i plattform, utveckla tekniktjänster och har lagt ner en massa pengar på det där. Och det hade varit svårt att göra så stora investeringar på börsen. Det hade blivit ganska jobbigt för aktieägarna om man säger så. Så nu anser man att bolaget är färdigstädat. Igår fick man mejl om att prospektet kommer att släppas på söndag. Det de gör är att de kommer att på privatkundsidan, så att säga, det privatpersoner måste man vara kund för att få teckna aktierna. Och däremot kommer de säkert sälja till institutioner också, men just den delen som går till privatpersoner kommer att gå till egna kunder. Så är man intresserad så ska man ju gå in och kolla på det här prospektet. Vi kommer ju naturligtvis också följa upp det här och titta på det i tidningen om det är någonting att teckna eller inte. Och det är ju som vanligt beroende på var prislappen hamnar någonstans. Det vet vi ju inte så mycket om än. Det har ju tidigare så har det ju varit en jämförelse mellan Nordnet och Avanza i alla år när de har varit noterade. Och då har ju notering, eller värderingen på Avanza varit betydligt högre just därför att de har hanterat det här med investeringar under resans gång betydligt bättre, haft en högre tillväxt och det har liksom aldrig riktigt kommit i fatt. Så det ska bli jätteintressant att se hur bolaget värderas och vad man också kommer att säga om det här om framtida investeringsbehov och såna här saker.
Ja, det var ju när Nordnet väl var noterade så var det var en klassskillnad om man kollar på kursutvecklingen på börsen. Avanza var ju lite överlägsna där, om jag minns saken rätt. Och Avanza har ju fortsatt att vara helt suveräna på börsen här. Börsen har ju nästan dubblats på ett år. Alltså.
Du har ju haft en helt annan tillväxt där. Sen har du haft lite andra, man har gått lite i otakt. Man började ju för några år sedan, köpte man ett bolag som är inriktat på konsumentkredit till exempel. Det har inte Avanza hållit på. Inom det området där hade man det här samarbetet med på bolånesidan med Stabil och man har haft belåningar depå och såna här saker, men man har inte haft rena konsumentlån, så de bitarna skiljer lite åt också. Men jag lovar vi ska återkomma i frågan och lämna vår syn på saken under nästa vecka.
Ja, jag kommer hålla utkik i spalterna efter vad du skriver.
Idag ska vi också få lyssna på ett sponsormeddelande. Det är nämligen så att idag sponsras analyspodden utav BlackRock. Och vi ska nu få höra lite om deras verksamhet. Så vi lämnar över till Karin här som har träffat Elisabeth Sterne som är ansvarig för iShares och Wealth på Nordic, i Norden då, på BlackRock. Och efter den pausen så ska vi prata mer om bank och vi ska få höra några intressanta aktiecase också tror jag.
Välkommen till analyspodden, Elisabeth.
Tack.
Berätta om BlackRock. Vad gör ni?
Så BlackRock är en kapitalförvaltare, vilket innebär att vi förvaltar tillgångar för våra kunders räkning.
Och det här gör vi dels genom olika typer av förvaltningsmandat, men även genom förvaltning av fonder och ETF-er. Och sen tillhandahåller vi också systemlösningar till våra kunder i form av vår Aladdin-plattform.
Och hur ser BlackRocks verksamhet ut i Norden?
Så BlackRock har varit etablerade i Sverige sedan 2002. Vi är ungefär 50 personer och har kontor i Stockholm och Köpenhamn. Och utöver kundansvariga så har vi bland annat ett team som arbetar med fastighetsinvesteringar i Norden. Och våra direkta kunder är finansiella institutioner där vi dels förvaltar då delar av deras kapital men även distribuerar våra produkter som fonder och ETF-er där de blir tillgängliga för privata investerare. Och iShares är vårt varumärke för våra ETF-er.
Och vad är ETF-er?
ETF-er betyder Exchange Traded Fund, det vill säga att det är en börshandlad fond. Och en ETF är då en investeringsfond som replikerar ett specifikt index som kan vara till exempel en region eller en specifik sektor. Och ETF-en innehåller en korg av värdepapper som är viktade i storlek för att exakt replikera ett visst index. Och till skillnad från en vanlig fond då så handlas ETF-en på börsen precis som en aktie.
Och varför ska man köpa den typen av fonder, ETF-er?
Vi brukar prata om fyra fördelar med ETF-er. Det första är diversifiering, så att en ETF kan användas som enda källa för exponering mot flera olika värdepapper. Det andra är flexibilitet, så att du kan antingen använda en ETF som kärnan i din portfölj, men du kan också använda ETF-er för att uttrycka olika typer av taktiska placeringar. Det tredje är likviditet, så att när ETF:en är då noterad på en börs och det gör att den kan handlas när som helst under dagen när börsen är öppen. Och den fjärde fördelen som vi brukar prata om är tillgängligheten, så att i och med att det finns ett väldigt stort utbud av ETF:er så ger den en bred tillgång till olika internationella marknader.
Okej, tack så mycket Elisabeth Sterner, som är ansvarig för iShares och Wealth i Norden på BlackRock, som sponsrar Analyspodden den här veckan.
Tack så mycket.
Ja, det var budskapet från våra sponsorer där. Och nu är vi tillbaka här med Analyspodden i Dagens Industri. Jag tänkte att Agneta, du hade lite tankar. Vi ska åter fokusera lite mer på bank här. Du hade lite tankar kring utdelningar och så vidare. Eller hur, Agneta?
Precis, jag tittade ju på det närmare i veckan och gjorde en stor genomgång av de nordiska bankerna. Vi ska inte tjata igenom hela den. Men däremot kan man ju säga slutsatsen att alla är ju väl kapitaliserade nu. Man har väldigt stora marginaler vad det gäller kapital gentemot myndighetskraven. Och man har ju hållit igen sina utdelningar. Fyra av de här har ju sagt att man kommer att ge utdelning så fort myndigheterna säger det okej. Och det är ju då Handelsbanken och det är ju Nordea och det är ju Swedbank som sitter och trycker på startknappen här vad man kommer att lämna utdelning. Och Finansinspektionen var ju ute nu och sa först att man kommer att kunna dela ut pengar 2021, och det var man till och med ute i Financial Times, men sen fick man moderera det där lite. Det de menade var egentligen att när det finns utrymme för det där, och det beror ju på då vad som händer med coronautvecklingen och såna här saker. Och det kommer ju också vara beroende på vad ECB säger, och de har sagt att de ska komma med någonting här i november, december. Min gissning är att man kommer att vara lite luddigare nu. Innan har man sagt att man rekommenderar bankerna att inte dela ut eller göra återköp eller ge bonus och sådana här saker. Nu tror jag att man kanske mer låter titta på att starka banker kanske kan få dela ut genom att säga att om man upplever att man har råd att göra det så kanske man ska kunna dela ut en del. Och det säger Finansinspektionen också, att man öppnar för viss utdelning och sådär. Så att väldigt mycket vad som händer med konjunkturen nu, och ser det bättre ut så finns det möjligheter att man kan få väldigt bra både kanske 2019 och en bra slant för 2020 också här under nästa år.
Ja, och som påpekas många gånger, det är ju många som har de här bankaktierna i portföljen just för den fina direktavkastningen som man hoppas få där. Ska det tilläggas också?
Ja, visst är det så. De är ju som sagt var lite mer obligationsliknande. Skulle du inte få några utdelningar så är det ju inte jättekul aktier att ha, så att säga. Men någon som är kul att ha däremot, det har ju du tittat på här, en bolag som hade gått upp 3700%.
Ja, det är lite skilda världar där. Det är ju då den här live casino leverantören Evolution Gaming Group. Och de står ju och knackar på dörren till finindexet OMXS30 här. Jag tror att vi kommer få ett besked om ungefär en månad att de inkluderas i det indexet, om jag räknat rätt. Men vi får se där. Men vi har ju också haft lite... kollegan här, Magnus Dagel, skrev ju en ganska rolig artikel här om att FNs pensionsfond har köpt massa aktier i Evolution Gaming. Och de äger nu ungefär aktier som är värda drygt 70 miljoner kronor. Och det där är ju lite roligt när vi har ju skrivit väldigt mycket om svenska fonder och institutionella ägare som väljer bort betting och gambling och kasinobolag av hållbarhetsskäl, och Evolution har ju inte varit något undantag där. Det är handelsbankerfonder, Carnegiefonder, Lannebofonder som de väljer att inte äga aktier i den här sektorn av hållbarhetsskäl helt enkelt. Och då är det lite underhållande att FNs pensionsfond går in och köper aktier i det här bolaget. Och sen tänkte jag bara säga det också att Pareto hade ju ett sånt här iGaming-seminarium, det vill säga iGaming är ju den här branschtermen för spel- och dobbelsektorn som man använder ofta. Och där var ju ett flertal bolag som är listade i Sverige inbjudna, och bland annat så var Evolution där och presenterade, och finanschefen Jakob Kaplan. Och jag har ju skrivit där om att både Kambi och Evolution bör ju överväga att dubbelnotera sig i USA, eftersom bettingmarknaden i USA växer fort. Bolagen som är noterade där har en betydligt högre värdering. Det är där kanske mycket av potentiella investerare finns. Att man skulle dubbelnotera sig när man uppför nya typer av ägare, så family offices och sånt här. Så att, och då på den här Pareto-presentationen så fick Jakob Kaplan den här frågan och sa att det är inte något som vi planerar i närtid, men han utslöt inte heller. Så att jag tror väl att de fokuserar på att driva bolaget först och främst, men som man säger där, det är inget som fortsätter den här tydliga värderingsskillnaden mellan amerikansklistade och svensklistade betting- och kasinobolag. Fortsätter den att finnas, så tror jag att man kommer titta noggrant på det där faktiskt.
Ja, det låter ju rimligt.
Ja, det kommer hända en bit in i framtiden. Nu tänkte jag att vi skulle titta här på nästa vecka. Vi har ju lite rapporter, eller hur, Agneta?
Precis, du har ju Nibe kommer på onsdag, och sen har ju du ett bolag där som kommer på onsdag också, va?
Ja, Embracer där. Deras räkenskapsår löper ju från, vad är det nu? Det är från 1 april va, till 31 mars, så att man är medveten om det.
Och några till, sen har Catena Media och Lundbergs också på torsdagen, det är ju de stora rapporterna.
Ja, intressant. Och så har vi lite kapitalmarknadsdagar också. Vi har Electrolux och AAK på tisdag. Ja. Och sen så kanske, jag skulle ändå säga att det här är det mest spännande. Och det är Intrum på onsdag, eller hur?
Ja, precis. De har ju bytt vd, deras vd Mikael Eriksson. De fick ju sluta här om månaden, och deras CFO tar över. Där tror jag det kommer nya finansiella mål, så det är något som jag kommer att lyssna in på. Sedan har vi, för de som tycker jag är intresserade av det, hur det går med hotellmarknaden, vilket nu är i fokus, så kan jag tipsa om att Pandox har en hotellmarknadsdag på tisdag digitalt mellan 13 och 15.30. Det är en marknad där Pandox har ju drabbats jättehårt utav det här med pandemin, och deras aktier har ju fått storstryk. Så är man intresserad av det där och vad som händer, så kan man ju in och lyssna där.
Ja, och det där är ju en sektor man undrar, liksom, kommer de tillbaka i gammalt gott slag efter vaccinet finns på bred front? Även flygsektorn är ju en sån sektor. Det blir intressant att se vad deras take är på det där.
ABB har kapitalmarknadsdag på torsdag också, den får vi ju nämna. Det är ju ändå ett hyggligt stort bolag.
Ja, hyfsat stort. Ja, det är riktig kapitalmarknadsdag bonanza även nästa vecka då. Kul. Se vad Björn Rosengren har att säga där om ABB. Men där ska vi väl sätta punkt, eller hur?
Det tycker jag. Nu har vi pratat nog för idag här. Nu får vi önska alla en trevlig helg.
Ja, tack så mycket för att ni lyssnade. Hej då!
Analyspodden presenteras idag av BlackRock. BlackRock är en kapitalförvaltare med målet att hjälpa fler och fler att uppnå finansiellt välmående. BlackRocks kunder är allt ifrån företag, banker och tradingplattformar till privatpersoner runt om i världen. BlackRock har ett brett utbud av produkter,
allt ifrån traditionella fonder och iShares ETFer till alternativa investeringar. Gå in på blackrock.com för att läsa mer.
Du har hört Analyspodden, en podcast från Dagens Industri. Podden redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Feldman. Lyssna gärna på DIs andra poddar, Digitalpodden, Morgonkoll, Förnuft och känsla, Makrorådet, Smarta pengar, DI Jämställt näringsliv, Ekonomistudion och Startup Stories. Finns där poddar finns. Tack för att du lyssnar.
Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.